Och att konkursen kommer precis nu är extra jobbigt, tycker Josefin Hedlund och Sia Norén, som också läser till svetsare.
Det känns lite oroligt. Inte bara med Northvolt, men med alla industrier och företag och sådär.
Det känns som att man har hamnat som en liten otursperiod egentligen, där det som inte finns så mycket, man har inte så mycket val just nu, utan man får ju ta det som finns.
Och reportrar här var Erika Sundén och Katarina Helmersson. Ikväll får landets södra halva mestadels soligt väder. I norr mycket moln, men det klarnar upp här och var, och i de norra fjällen blåsigt och snöbyar. Imorgon så får stora delar av landet soligt, även om tjockare slöjmoln stundtals kan skymma solen. Över norra Norrland så dominerar molnen, och i fjällen så väntas byar av snö eller regn imorgon. Och landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10 grader. Men något lägre temperaturer kommer att bli i fjällen. Producent för Ekot kvart i fem var Emil Östman. I studion nu Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Jag studerat timme två om den politiska turbulensen i Frankrike.
Ja, efter fängelsedomen mot Marine Le Pen, hur politiserade är franska domstolar?
Lasse Johansson och Monica Saarinen här i studion, och det handlar också om turbulensen inom Liberalerna.
Vad säger trippelavhoppen igår om hur partiet mår?
Och därefter om EU och förbud mot diskriminering.
Och sist, från och med idag får flyttfåglar på rast- och häckningsplatser runt om i landet speciella beskyddare.
Välkomna att lyssna.
Jag först alltså om domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som ju igår dömdes av fransk domstol till 4 års fängelse och politikförbud efter att ha förskingrat EU-medel till sitt parti Nationell Samling.
Cecilia Blomberg, Sveriges Radio Sydeuropa-korrespondent. Det här vållade ju starka reaktioner i Frankrike igår och även idag, berätta.
Nej, men det handlar ju om att det finns en skillnad i åsikter, där en del anser att domstolar ska inte blanda sig i den här typen av politik, utan att, alltså, när det handlar om att göra då göra det omöjligt för någon att vara med i ett val, utan det ska avgöras vid valurnorna. Och där är väl framförallt då yttervänstern och ytterhögern som står för den åsikten, medan mitten håller hårt på det här att domstol och politik är åtskilda, och de ska man inte låtsas om ens att de har med varandra att göra, utan det ska vara åtskilt, och det kan bli hårda domar, och det får man leva med.
Så höger och vänster, de finner varandra i den där frågan då?
Ja, och det gör de, för att de vill inte ge domarna den makten i samhället. Mm.
Jordan Bardella tror jag vi ska höra här om detta.
On a rarement vu une motivation aussi politique. Le tribunal fait un lien direct avec la prochaine élection présidentielle.
Ja, alltså här är ju då väldigt tydligt. Han säger att han aldrig varit med om en rättegång som har varit så politiserad, där man drar då en direkt koppling till presidentvalet, när domarna faktiskt formulerar sig så också under den här, när de meddelade domarna igår.
Och Bardella, ska vi säga, det är ju liksom han som står närmast Marine Le Pen, kan man väl säga.
Ja, han är ju partiledaren och han är lite grann kronprinsen i partiet.
Den här frågan då om att domstolarna i Frankrike skulle vara politiserade, är det en ny debatt eller har man hört det förut?
Jag skulle säga att det som har hänt är väl alltså att det blivit om man tidigare tyckte att politiker har varit skyddade kanske av domstolarna, så nu har det ju börjat hända saker där väldigt högt uppsatta politiker blir dömda. Men när Nicolas Sarkozy, också tidigare president, fick sin fängelsedom här före jul, alltså det var lite omskakande för Frankrike att en tidigare president blir dömd till fängelse, även om det är med elektronisk fotboja. Och lite det här som händer nu med Nationell Samling, det var att ingen hade riktigt trott att man skulle våga, och så gör man det. Mm. Så men det har ju varit politiker absolut som blivit dömda tidigare, men inte på den här nivån kanske.
Men är det en debatt om att domstolarna skulle vara politiserade?
Alltså det jag såg idag var att det börjar finnas inom rättsväsendet en oro för att de inte ska vara skyddade utan börja känna sig hotade. Och men jag skulle säga att grundfundamentet och de flesta är nog ändå överens om vikten av fria oberoende domstolar i en demokrati.
Men du, den här paragrafen då i lagen där man kan dömas till politikerförbud omedelbart, som ju då Marine Le Pen har gjort. Hon kan inte ställa upp i presidentvalet nästa gång. Den lagen har funnits i knappt 10 år någonting. Varför infördes den från första början?
Det var för att Frankrike är ett land som har haft problem med korruption inom maktskikten, och det här var en del, den här lagen handlar om det. Det här är en del av den lagen. Den går också in i företag och så för att man ska försöka minska korruptionen så mycket. Och då har det väl funnits problem då att man har fått domar och så har man lyckats via att hålla på och överklaga dem, lyckats de skjuta dem framför sig så länge så att de kanske då till slut inte har varit aktuella längre. Så det här har varit ett sätt att markera från makten att man menar allvar när man dömer någon till korruption.
Och hur, alltså den delen att man kan förbjuda att fortsätta sitt politiska arbete, hur mycket har den diskuterats av partierna fram till nu?
Ja, men den har diskuterats, och det intressanta här är ju då till exempel att Marine Le Pen då, som ju den som fälldes igår, hon har ju själv fört fram den här frågan tidigare och tyckt att och yrkat på att det ska vara ännu strängare. Hon har till och med sagt att om man på en högt uppsatt politisk position begår då korruptionsbrott eller bedrägerier, så ska man överhuvudtaget inte få finnas kvar i det politiska livet. Men det har hon lyckats krångla sig ur här. Försöker och har argumenterat ur det. Mm.
Hur då?
Nej, men hon vänder det till och säger att det här handlade då mer om att man sitter och innehar en position som en president eller en premiärminister, och det har ju inte hon haft, utan hon har inte varit på den höga nivån, så att därför så var det här inte riktigt giltigt då för henne. Mm. Det kan man ju verkligen då diskutera säkert, och var går den gränsen då?
Du sa ju att vänstern och högern finner varandra i den här frågan, i protester mot vad det här leder till. Alltså, hur är det med Nationell Samlings systerpartier i övriga Europa? Vad säger man om det där?
Om man rör sig då ut på ytterhögern så har ju hon stort stöd där nu. Mm. Där man då står på hennes sida, och det har ju blivit nästan lite som ett mantra att man upprepar att man vänsterpolitiker går till domstolarna när de inte lyckas övertyga väljarna i valen, att det här är en ny utväg för deras politiska motståndare helt enkelt. Mm.
Tack så mycket, Cecilia Blomberg, SRs Sydeuropa-korrespondent.
Ja, och nu ska vi höra två EU-parlamentariker om detta som utspelar sig i Frankrike. Charlie Weimers, Europaparlamentariker för SD, och Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna. Välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Charlie Weimers, du säger idag till SVT att den här domen skadar legitimiteten i den franska demokratin. Hur gör den det?
Ja, det är viktigt att skilja dels på det straff som rör själva missbruket av EU-medel. Det ska Nationell Samling och Marine Le Pen straffas för. Men att utfärda ett politikerförbud i 5 år, att förbjuda Marine Le Pen från att delta i valrörelsen och stötta deras presidentkandidat genom husarrest i 2 år. Att hänvisa till att hennes deltagande i det politiska livet skulle utgöra då ett hot mot den allmänna ordningen känns onekligen som en politisk motivering snarare än en juridisk. Och därtill så finns det ju en chans att de frias i högre instans. Om det sker efter att hon har diskvalificerats från presidentvalet, ja, då riskerar vi en legitimitetskris i Frankrike, en farlig utveckling för demokratin.
Samtidigt som vi hörde då, så har hon ju själv sagt tidigare att egentligen borde straffen vara ännu hårdare och att man skulle diskvalificeras på livstid.
Ja, det är ju en inkonsekvens som hon får förklara. Det har inte jag sagt.
Ja, okej. Men själva liksom skälet då, att man inte ska kunna förhala en dom i all evighet, ser du inga poäng med det?
I Sverige gäller ju som utgångspunkt att domen inte äger laga kraft förrän hela processen har haft sin gång. Och det är ju också normalfallet i Frankrike. Men här har ju då domstolen gjort ett avsteg från den principen och utfärdat ett femårigt politikerförbud för en av Frankrikes mest populära politiker. Och det är det jag menar med legitimitetskris. Mm.
Karin Karlsbro, Liberalerna, vad säger du? Är det skadade legitimiteten för demokratin i Frankrike detta?
Frankrike är en rättsstat med oberoende domstolar. Alla är lika inför lagen. Lagar stiftas av ett folkvalt parlament. Och det som har hänt nu, det är att en högt uppsatt politiker har blivit dömd för ett brott. Och det har jag som politiker, eller vi som politiker överhuvudtaget, borde inte undergräva oberoende domstolars arbete på det sätt som Charlie Weimers gör. Om det franska folket tycker att det här är en felaktig lagstiftning, ja, då får man ändra det i sitt eget parlament. Men den här diskussionen tycker jag börjar bli väldigt, väldigt farlig, och lagar och regler måste gälla alla likadant. Politiker kan inte, ska inte sätta sig över gällande lagstiftning. Så att jag tycker att man ska hålla, som politiker, hålla långt avstånd och respektera oberoende domstolars beslut.
Men att frågasätta det där, det kan man kan väl ifrågasätta vad som helst. Varför är det farligt?
Därför att det finns en lagstiftning som man har tillämpat, och det finns oberoende domstolar som i Frankrike, som är en rättsstat, som tillämpar det här. Och i den franska debatten som har pågått kring de här sakerna, korruption är det är ju ett gift i samhället, och Frankrike har på olika sätt försökt komma till rätta med det här. Och då har vi ju hört från Nationella fronten tidigare, precis som ni sa, att om man gör sig skyldig till allvarliga brott, till exempel korruption, ja, då ska man vara portad på livstid från höga positioner inom politiken. Ja, och det finns sedan en tid tillbaka en sån här lagstiftning, och då plötsligt när det drabbar då en själv, så att säga, då ska den ifrågasättas. Det är just det som är poängen med rättsstat, att alla är lika för lagen, inför lagen, och att lagarna gäller oberoende vem det är som misstänkt och döms.
Charlie Weimers, Sverigedemokraterna, är inte Frankrike en rättsstat enligt dig?
Frankrike är en rättsstat, men jag tycker att det är ganska häpnadsväckande att höra Karin Karlsbo ifrågasätta huruvida man överhuvudtaget kan diskutera den här domen. Jag menar, hennes egen partikamrat, premiärministern i Frankrike, François Bayrou, har ju ifrågasatt detta till och med. Och det är ju intressant, för Bayrou själv har ju stått anklagad för att ha missbrukat EU-medel på precis samma sätt som Le Pen. Så han kanske då är orolig för konsekvenserna av den här domen, vad vet jag. Men något som blir intressant är huruvida då Liberalernas systerparti Modem och Bayrou kommer att behandlas annorlunda än Le Pen. Blir det så att Bayrou kommer att få ställa upp i valen i framtiden, eller kommer han behandlas mildare? Det kommer att gå till historieböckerna hur den hanteringen sker.
Men du, när du säger att du accepterar den här domen, Charlie Weimers, vad gäller det här med bedrägeriet, att man har flyttat pengar, EU-pengar, till partiet i Frankrike, det accepterar du, men du tycker att det här är dåligt, att man stoppar henne från att ställa upp politiskt i presidentvalet. Varför gör du sån åtskillnad? Varför är det ena bra och det andra dåligt? Är det inte ologiskt?
Ja, men är det så att EU-medel har missbrukats, så ska ju Le Pen ställas till svars för det. Men det är ju faktiskt ett prejudikat som sätts här. Någonting som inte har upplevt förut, att en ledande presidentkandidat diskvalificeras av en domstol från att ställa upp i valet. Istället så borde det ju vara franska folket som får ta ställning till huruvida hon är en lämplig presidentkandidat efter det här. Det är det som kallas demokrati i mina ögon.
Vad säger du om det resonemanget, Karin Karlsbro?
Ja, men jag tappar lite fattningen. Är det verkligen så att Sverigedemokraterna och Charlie Weimers tycker att höga politiker ska behandlas annorlunda av domstolar? Det är ju helt orimligt. Det är ju det som är hela grunden för vår demokrati och rättsstat. Att alla, oavsett om det är en Europaparlamentariker, en presidentkandidat eller en vem som helst, så ska man behandlas lika inför lagen. Det är ju väldigt märklig syn på rättsstaten som Charlie Weimers presenterar, och det är ju verkligen oroande om det är det som han tycker. Så att den här frågan handlar om att respektera demokratins fundament, och gör man det så måste man också acceptera att människor i höga positioner får ta sitt straff efter de lagar som gäller. Vill man ändra de lagarna, ja, då får man göra det i politiska processer i ett parlament.
Säger Karin Karlsbro, alltså Europaparlamentariker för Liberalerna, och Charlie Weimers, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna. En sista fråga bara till dig, Karin Karlsbro, som liberal. Det är ju turbulens också kring ditt parti i Sverige. Avhoppad minister, avhoppad partisekreterare och även kanslichef. Vilka tankar kring det har du?
När det gäller vägen framåt så har Liberalerna precis haft ett väldigt framgångsrikt riksmöte där vi samlades med representanter från hela landet. Och nu så jobbar vi framåt och siktar på nästa val, och jag ser väldigt mycket fram emot det. Sen att man
jätteroligt att höra,
ändrar om
och vad tänker du om alla avhopp, menar jag?
Att människor byter olika positioner och roller i ett politiskt parti, det är inget konstigt. Det är den här tiden lite före ett val som sånt sker. Så att jag ser fram emot att vi snart har en ny och full bemanning. Och framförallt så är jag väldigt glad idag att se Nina Larsson som ny jämställdhetsminister, som är ett alldeles utmärkt val. Hon kommer att göra stor skillnad och nytta för jämställdheten i Sverige.
Tack så mycket, Karin Karlsbro, liberal som ni säkert hörde. Hon. Vi fortsätter med det här.
Ja, vi gör ju det, för att det var ju strömhopp från Liberalerna. Igår avgick först jämställdhetsminister Paulina Brandberg, och sen dröjde det inte länge förrän även partisekreteraren Jakob Olofsgård sa att han avgår, och senare på kvällen avgick även partiets kanslichef Oskar Våglund Söderström.
Och sen idag då så blev den tidigare riksdagsledamoten Nina Larsson ny jämställdhetsminister, så ska vi väl säga. Också Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gesén. Om vi ändå började gårdagen, 3 avhopp på bara några timmar. Märkligt, eller är det bara så här det är?
Nej, alltså det är ju väldigt ovanligt, och det här väcker ju frågor som inte riktigt har fått svar. Det är ju ganska tunna förklaringar som vi har fått från både Paulina Brandberg och Jakob Olofsgård. Särskilt Olofsgård, han anger ju ingen direkt förklaring. Hon säger att hon vill vara mera med familjen. Vad gäller kanslichefen så tror jag i och för sig att han hade meddelat sitt avhopp internt tidigare, men det blev ju känt utåt just igår, så att det är ju väldigt turbulent just nu.
Och vad ger det där för bild av partiet då?
Ja, det har ju dessutom varit fler avhopp på sistone. 2 högprofilerade riksdagsledamöter har också slutat. Dels den tidigare försvarspolitiska talespersonen Anna Starbring som går till MSB. Robert Hanna som engagerat sig mycket i bland annat hedersfrågor har lämnat partiet helt och blivit medlem i Moderaterna. Och dessutom så hör vi att också kommunikationschefen ska ha slutat. Så alla dessa har väl olika skäl, men det är klart att det ser ju väldigt illa ut för Liberalerna. Som att folk lämnar det sjunkande skeppet. Det är ju den känslan man får.
Alltså...
Ja, nej, jag blev bara nyfiken på, för att det händer så mycket samtidigt. Finns det något samband? Hänger avhoppen ihop på något sätt, eller några av avhoppen eller så?
Nej, men det är väl klart att det är svårt att frigöra sig från tanken som Karlsbro här var inne på också, att folk lämnar dels på grund av det dåliga opinionsläget och att det är 1,5 år kvar till valet, att man kanske ser framför sig att det inte kommer gå bra. Man har ju också intagit en svår position i partiet där man säger nej till att ens släppa fram en regering där Sverigedemokraterna ingår. Det är en position som skulle kunna blockera hela regeringsbildningen efter valet. Och sen så finns det ju andra saker som plågar partiet också. En ganska utbredd misstro mot partiledaren. Man litar inte riktigt på att Johan Persson hedrar det här beslutet att hålla fast vid den röda linjen mot Sverigedemokraterna i regeringsfrågan. Så att de har problem av olika slag. Det är ett parti som har varit splittrat i två falanger ganska länge, och den där konflikten, den lever ju fortfarande.
Jakob Olofsgård, som ju då var partisekreterare till igår, jag antar att han har slutat med omedelbar verkan, han sa ju att han skulle förklara mer i ett brev till partiet. Har han gjort det, Helena?
Ja, jag fick veta det alldeles nyss, att det har gått ut ett mejl till alla i partiet. Det gick ut i natt, efter midnatt, och det är vad jag har förstått inte så att han ger någon ytterligare förklaring, utan det är en upprepning av det som kom ut under gårdagen, nämligen att han slutar som partisekreterare, att han övergår till att arbeta med socialpolitiska frågor framförallt i riksdagen. Man får inte veta mer än så, helt enkelt.
Nej. Okej, Helena Jessen alltså, Ekots inrikespolitiska kommentator. Linda Järnek sitter här, biträdande politisk redaktör på Expressens ledarsida, tidigare luftordförande också. Välkommen förstås.
Tack så mycket.
De här avhoppen, kan de tolkas på något sätt?
När man såg rubriken om att det var 3 avhopp inom loppet av några timmar, då blir man ju nyfiken och tänker direkt, nu har de haft något partistyrelsemöte och så är det några som liksom lämnar i vredesmod. Men så verkar det ju inte riktigt vara. Utan det verkar ju mera vara privata skäl, personliga skäl. Som Brandberg ju säger att hon vill umgås med sin familj. Och sen är det då liksom någon slags olycklig timing. Men det är klart att det är ett tecken på ett parti som inte mår riktigt bra.
Men hänger det ihop på något sätt, som du ser det?
Jag kan inte svara på det. Jag har ingen mer liksom, info om det. Nej. Än vad ni precis har tagit upp.
Men oavsett anledning då, hur ser det utåt det här att så många lämnar?
Nej, men det ser inte bra ut. Samtidigt så är det ju så här att det kan ju vara bra för partier att också ha lite rotation på platserna. Att få in lite nytt blod, inte minst ett parti som det går ganska dåligt för, går liksom kräftgång tyvärr under riksdagsspärren. Och då kan det liksom vara bra att få in nya ansikten som kanske kan hjälpa till att lyfta partiet. Lite ligger ju i de här som de försöker få det att handla om nu, att man försöker ändra sitt lag inför valet.
Lite handlar det om det, men inte 100%.
Jag tror inte det. Därför att om man tittar på de som har avgått, om vi tar de här riksdagsledamöterna. Anna Starbrink, hon var ju vårdpolitiker från Stockholm länge. Sen hamnade hon i försvarsutskottet. Det var ju lite otippat kanske, inte riktigt hennes frågor från början. Att hon sökte sig vidare är kanske inte heller jättekonstigt. Hon har ju också haft en väldigt hård linje i frågan om samarbete med Sverigedemokraterna. Mm. Så att man kan tänka sig att det inte alltid har varit god stämning.
Bekvämt för partiet att bli av med en inre kritiker kanske?
Bekvämt för dem och kul för henne att få ett toppjobb på MSB.
Men Robert Hanna då?
Ja, där är det lite underligare. Jag har inte riktigt förstått varför han avgick. Mm. Jag läste hans Facebook-inlägg som var ganska långt. Men han var ju invald på ett Göteborgsmandat, men bor numera i Stockholm. Det kan ju vara så att han har fått signaler om att det inte fanns plats för honom högt upp på den valsedeln, det vet jag inte.
För han byter ju också parti, eller hur?
Precis. Och om man hoppas att få någon plats i ett annat parti så behöver man ju byta i god tid innan valet.
Ja. Är det så här man tänker, alltså, snart är det val om dryga år. Nu måste jag liksom städa omkring mig och se till att jag ligger bra till i startgroparna.
Det tror jag absolut. Ja. Därför att för partierna börjar ju den processen långt mycket tidigare än för väljarna. De ska ju ha provval och det börjar man säkert med i höst. Mm. Och sen ska listorna sättas i god tid.
Trots att utåt kan se ganska konstigt ut.
absolut. Mm. Men det är väldigt mycket med partikulturer och partier överhuvudtaget som organisationer som är väldigt konstigt när man tittar från utsidan.
Men det här som Helena Gissén var inne på, att det finns de som inte riktigt litar på att Johan Persson håller den här röda linjen mot Sverigedemokraterna, nämligen att säga nej till Sverigedemokraterna i regering, också skapar en viss osäkerhet. Vad säger du om det?
Ja, men det är ju för att det är en linje som är väldigt, väldigt svår att se att Liberalerna ska kunna hålla fast vid om de vill fortsätta att sitta i riksdagen. Därför att det har varit stödröster från primärt moderater som har räddat dem kvar. Och om man säger att vi inte vill ha liksom, fortsätta att stödja en moderat regering, då kommer man inte få de där stödrösterna. Mm.
Helena Gissén, vi fick ju också då veta namnet på den nya jämställdhets- och arbetslivsministern idag, Nina Larsson, tidigare riksdagsledamot. Är det ett namn som så att säga toppar laget?
Det tror inte jag. Hon är en partiveteran som inte har gjort särskilt mycket väsen av sig. Jag minns till exempel ingen fråga där hon stack ut hakan under de 8 år som hon satt i riksdagen och var partisekreterare. Så att jag har svårt att tro att hon är så att säga ett skäl för att toppa laget. Det har jag svårt att tro.
Men är en partisekreterares roll att sticka ut hakan? Är inte det att hålla ihop ett parti även om det är litet kanske då?
Nej, hon
blir ju minister.
Jämställdhetsminister då. Jag tror att partiet kanske har resonerat så här att det är skademinimering. Hon är omtyckt i partiet. Hon retar inte upp vare sig den ena eller den andra falangen. Hon hade ju inte så mycket att säga på presskonferensen om jämställdhet som stack ut heller, utan hon säger att jämställdheten är satt under press i världen. Hon säger i och för sig då att hon själv har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor under sin tid som officer. Hon är officer och kallar sig totalförsvarsexpert. Och att hon ska ha sysslat med jämställdhetsfrågor då under officersutbildning och så vidare. Men när man letar på hennes göranden och låtanden så finns det inget som antyder att hon skulle ha varit särskilt engagerad i jämställdhetsfrågor som politiker. Men å andra sidan kanske man alltid är det som folkpartist eller som liberal.
Mm. Vad säger du, Linda Järnek? Nina Larsson, spännande namn.
Hon är ju väldigt, min bild är att hon har stort stöd i partiet och hon är ju också lojal. Och det är ju inte så många liberaler som de kan vara helt säkra på kommer att vara lojala. Utan hon är duktig på att entusiasmera medlemmar, hon är duktig på att hon kan hantera media och sånt. Så hon är liksom erfaren. Paulina Brandberg var ju ett helt oprövat kort i politiska sammanhang när hon blev minister. Här går man liksom till andra änden. Men det är klart, hon har inte jobbat så mycket med de här frågorna. Samtidigt är det ju här en väldigt svag ministerportfölj. Det är inte ett stort departement som man har under sig som jobbar på, utan man ska samordna andra. Och då är väl personliga egenskaper viktiga, och det tror jag att Nina Larsson har.
Men som gammal liberal själv då, vad behöver partiet?
Ja, det är klart att de behöver duktiga företrädare. De behöver få komma ut. De har ju liksom en fråga som verkligen är deras, och det är skolfrågan. Där har de ju också åtminstone en minister som är väldigt duktig, nämligen Lotta Edholm. Jag tror att de behöver låta Lotta Edholm synas mycket. Och sen ta ett beslut i regeringsfrågan där man gör klart vilket lag man vill stödja och gärna hoppas på stödröster från.
Och det valet, vad skulle det landa i tycker du då? Att man kan sitta i en regering tillsammans med SD?
Alltså om man ur något slags taktiskt perspektiv så tror jag att det är svårt för dem att landa. Liksom, de behöver inte säga att de ska sitta med Sverigedemokraterna. Men att säga att de helt kommer att blockera Sverigedemokraterna, det tror jag är en linje som blir svår att hålla.
Mm. Och nu ska de ju utse en ny partisekreterare. Det är ju ändå en väldigt viktig post, och särskilt inför ett val då. Vad behöver de där?
Det finns väl egentligen två kandidater, tror jag. Dels Helena Dyrssen som är nu jobbar för klimatminister Romina Pourmokhtari. Men sen också Lina Nordström som är gruppledare i riksdagen. Och jag tror nog mera på Lina där, därför att då slipper man betala hela lönen ur partikassan om man väljer en riksdagsledamot.
Okej. Och det kanske inte är fel att ha anknytning till riksdagen heller i en sån position.
Nej, hon är ju gruppledare, så hon är ju väldigt erfaren.
Okej, men då vet vi vem det blir. Tack så mycket, Linda Järnek från Expressens ledarsida. Och vi hörde också vår egen kommentator Helena Gissén.
Nu om att fritt kunna resa i Europa, att plugga i en annan stad eller bo på vilket hotell man vill. Det är ju sånt som vi, de flesta av oss, tar för givet. Men det är faktiskt ingenting som alla kan räkna med.
Ett lagförslag som skulle förbjuda diskriminering kommer nämligen dras tillbaka av EU-kommissionen, och det här är ett besked som ogillas av Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke som har uppdraget att förhandla fram den här lagen för EU-parlamentet.
Alla människor i EU, oavsett funktionsnedsättning, oavsett sexuell läggning, ålder eller religiös tillhörighet, ska ha skydd enligt lag mot att diskrimineras.
Och en sån lag finns alltså inte idag?
Nej, det finns idag inget heltäckande skydd för människor utanför arbetsplatsen. Det vill säga där vi lever stora delar av våra liv. När vi går på krogen, när vi reser på semester, när vi beställer en kopp kaffe på ett fik.
There are 500 million people from 27 countries living in the European Union. We have the right to live, work, travel and shop anywhere in Europe. We make over a billion cross-border trips every year, and 12 million of us live in another EU country. The European Union is working to make sure everyone benefits from the same rights in everyday situations.
Ja, den här flotta informationsfilmen lovar alltså fri rörlighet och samma rättigheter åt alla EU-medborgare. Men den håller inte riktigt vad den lovar. Redan 2008 la i för sig EU-kommissionen ett förslag som skulle förbjuda alla typer av diskriminering. Den skulle täcka över svagheter både i ländernas nationella lagstiftning och i EU:s eget regelverk. Men sedan dess har det gått 17 år och ännu finns det ingen sån EU-lag. Vi ska återkomma till vad som hände med förslaget, men först till några av alla de som påverkas av detta. Utanför riksdagshuset i Stockholm träffar jag några ungdomar med synnedsättning. Med i sällskapet är också en hund.
Fenix, ledarhunden Fenix.
Tjena Fenix, ja. En labrador.
Jajamän.
Som vill hälsa och vifta på svansen. Ja.
Men han ska inte hälsa när han har sin sele på sig.
Då gjorde han fel nu.
Ja.
Eller jag som gick in och hälsade
han
på honom.
Han kunde inte låta bli.
Nej, inte jag heller då.
Lennart Karlsson, jag hänger med ungdomarna här.
Ja, ungdomarna har samlats utanför riksdagen tillsammans med Lennart Karlsson från Synskadades Riksförbund och ledarhunden Fenix. De vill uppmärksamma riksdagspolitikerna på att det har blivit svårare att få hjälp med ledsagning i Sverige. Men de är också engagerade för den så länge efterlängtade EU-lagstiftningen som nu alltså ser ut att gå om intet. Kadri Alisade är ansvarig för påverkansfrågor i riksorganisationen Unga med synnedsättning.
Vi ser ju hur utvecklingen för personer med funktionsnedsättning går bakåt, både i resten av världen och också här på hemmaplan i Europa, att vi får färre och färre av våra behov och rättigheter tillgodosedda. Och att EU också vill att skrota det här nya förslaget gör ju att det här bara blir en ännu större realitet för oss. Att vi inte kan resa, studera, arbeta på lika villkor som övriga EU-medborgare.
Jag tycker det väl visar sig ändå att vi med funktionsnedsättning fortsätter vara den andra klassens medborgare.
Mattias Vinsa är ordförande i organisationen.
Man tänker sig nog att många av oss med exempelvis funktionsnedsättning har redan rättigheter som gör att vi kanske exempelvis lever med personassistans eller något liknande. Men där vi egentligen inte har så mycket, och vilket att vi faller mellan stolarna.
Ja, den som är synskadad har inte någon automatisk rätt till personlig assistans. Istället ska exempelvis tågstationer, hotell och restauranger vara anpassade så att de är tillgängliga även för den som inte kan se. Sådana lagar finns i flera medlemsländer, bland annat i Sverige. Men långt ifrån alla länder har en heltäckande diskrimineringslagstiftning. Och sen förslaget på en sån EU-lagstiftning presenterades 2008 har alla politiker hunnit bytas ut flera gånger. Uppdraget att förhandla lagen för EU-parlamentet har numera Alice Bah Kuhnke. Hon tycker att det är orimligt att den fortfarande inte är genomförd.
EU har ju inte råd att ha första och andra klassens medborgare. Alla ska ha samma skydd enligt lag, och det är därför den här antidiskrimineringslagstiftningen är så viktig.
Och de då som tycker att EU ska lägga sig i mindre detaljfrågor och att vi ska få sköta så mycket som möjligt på nationell nivå. Varför ska just det här vara EU-lagstiftning?
De 27 medlemsländerna i EU har skrivit under på grundläggande principer för vad EU ska vara. Och mänskliga rättigheter är en av de principerna. Skydd mot att diskrimineras är en annan. Och vill vi att EU ska bäras av ett fundament som skapar en stabilitet och en trygghet för oss alla och ge oss friheter, då behöver den här lagstiftningen komma på plats.
I Sverige är det här inte en kontroversiell fråga. Den finns ju i vår egen lagstiftning. Och även i EU är de flesta överens. Det finns en majoritet i parlamentet som är för, och de allra flesta medlemsländerna vill också ha den. Problemet är att för att anta lagen krävs det att alla 27 länderna i unionen vill ha den. I nuläget är det 3 länder som inte vill. Det är Tjeckien, Italien och Tyskland. Men enligt Alice Bah Kuhnke var man nära en lösning när beskedet oväntat kom att kommissionen istället tänker dra tillbaka lagförslaget inom det närmaste halvåret. Detta går stick i stäv med att den nya kommissionären, Hadja Labib, hade lovat att prioritera frågan.
J'aimerais contribuer à une Europe plus juste, plus sûre, une Europe où chaque citoyen peut vivre la vie qu'il a envie sans avoir peur d'être discriminé, une Europe qui protège ses citoyens, qui prévient les crises et apporte les bonnes réponses.
Här säger Hadja Labib i en förinspelad filmsnutt att hon vill arbeta för ett rättvisare och säkrare Europa där alla medborgare ska kunna leva det liv de vill utan rädsla för diskriminering. Men jag har inte kunnat få till någon egen intervju med henne för att fråga varför lagförslaget ska dras tillbaka. Det skulle kunna handla om oro för att olika anpassningar kan kosta pengar, och det är en tid när mycket inom EU handlar om att minska regelbördan för företag. Men något svar får jag alltså inte, och inte heller Alice Bah Kuhnke har fått någon förklaring.
Det polska ordförandeskapet är lika förvånat som den svenska jämställdhetsministern och många andra regeringar. Och det är ju djupt oroväckande att det här sker just nu. När vi har en president i USA som ju har förbjudit amerikanska myndigheter att arbeta mot diskriminering och för inkludering och mot rasism och så vidare. Och det finns starka krafter i EU men också i andra delar av världen, inte minst från Putin och Ryssland och som ju också vill begränsa vissa människors möjligheter och friheter. Då vill jag mena att det är viktigare än någonsin att EU står upp för våra rättigheter och det som står i våra fördrag.
I det lite ruggiga senvintervädret utanför riksdagshuset i Stockholm står Kadria Alizade och Mattias Vinsa kvar och försöker fånga riksdagsledamöternas uppmärksamhet när de skyndar förbi. I deras egna liv skulle en EU-lag mot diskriminering få stor betydelse, tror de.
För egen del exempelvis att ta sig ut i Europa och tågluffa en sommar, som många i vår ålder gör. Det kan inte vi göra på samma villkor, för att man vet inte vilken hjälp som erbjuds ifall det skulle behövas vid något tillfälle. Eller att arbeta utomlands i något år för erfarenhet. Det är någonting som vi, eller jag själv i alla fall, inte kan göra i nuläget.
Nej, men helt enkelt kunna resa ut i Europa som mina vänner gör. Att jag kan faktiskt ändå flytta till Tyskland, Frankrike eller Italien och känna ändå att jag har trygghet, att jag kan få studera där borta. Jag känner ju tyvärr med dagens rättigheter gör ju tyvärr att jag fastnar här i Sverige medan jag kan få se att andra vänner kan åka ut och få uppleva livet.
Si Holmgren för Studio 1.
Från och med idag, 1 april, kommer många flyttfåglar på rast- och häckningsplatser runt om i landet att få speciella beskyddare.
Det är länsstyrelserna som kommer skicka ut naturbevakare till fågelskyddsområden för att mota bort fågelskådare och andra besökare som blir allt för närgångna. Christer Olsson har vi med oss från Västerbottens ornitologiska förening. Hallå, välkommen till Studio 1.
Hejsan, hejsan. Tack så mycket.
Jag tror att du just nu finns vid reservatet Degernäs på Skådarlimpan, tror jag det kallas också.
Ja, just precis. Det stämmer.
Ge oss en bild av hur det ser ut där just nu.
Ja, alltså fälten är i princip helt snöfria här. Och det är väldigt ovanligt här uppe i Västerbotten 1 april. Det är en stor svämpöl här. Bara 100 meter ifrån där jag står bergade den.
En stor vad?
Svämpöl. Det är alltså smältvatten som har bildat en stor sjö här. Man pumpar upp lite också för att fåglarna ska få bättre förutsättningar här. I helgen räknar vi in i den här svämpölen 1800 sångsvanar. Det fina vädret har gjort att så många har stuckit. Så nu har vi bara kvar ungefär 150 stycken här.
Ja. Har du sett något ovanligt idag annars just där?
Jag har själv inte sett något ovanligt, men det är faktiskt sett en ladusvala idag uppe i Umeå.
Redan?
Och storspoven har kommit hit och i den rätt så ovanliga stepphöken är siktad på fälten här intill idag.
Men du, hur stort problem är det med folk som stör fåglarna?
Det är ett visst problem. Det är några stycken varje vår som far och trampar in här i fågelskyddsområdet. En del de verkar inte ha sett skyltarna, en del nonchalerar dem tyvärr. Och vi har sagt till, och en del de ber om ursäkt och andra de bara svär åt oss. Så att man reagerar lite olika på det där.
De svär åt er?
Ja.
Ja. Men det är inga ornitologer som beter sig på det sättet väl?
Du, det kan vi säga att det inte är några sådana. Vi är så väldigt glada över att vi har alla dessa rastande fåglar och vi samlas på Skådarlimpan här och umgås och vi har sittbänkar här och då kan vi förmedla till varandra vad som finns här.
Ja, vad härligt. Stanna kvar där. Vi ska koppla in Julia Holmström också som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten. Hej, välkommen.
Tack så mycket.
Du, de här naturbevakarna då som ska hålla ordning ute i naturen, vad konkret ska de göra?
Ja, men de ska befinna sig vid de här områdena och kontrollera att det inte är människor på plats i dem, helt enkelt.
För de får inte vara där överhuvudtaget?
Nej, alltså allmänheten får ju inte befinna sig inom de här områdena. Så kan det finnas vissa undantag för särskilda, men allmänheten får inte vara där.
Mm. Men hur ska de göra då? Ska de ligga på lur i buskarna och smyga på besökarna eller hur ska de göra?
Nej, det handlar ju om att man är kring de här områdena tittar...
Och talar om för folk någonting då att hej, du får hålla det borta.
Ja, men precis. Alltså, upptäcker vi att det är personer i de här områdena, då kommer de personerna att bli avvisade från området. Och det betyder ju egentligen att man hämtar den personen och följer med ut därifrån.
Handgripligen?
Nej, inte handgripligen, men man blir avvisad kallas det, alltså att man får helt enkelt följa med.
Christer Olsson, när fåglarna blir störda, alltså hur påverkas de av att bli störda?
Ja, du vet, en gång i tiden för dryga 40 år sedan så fanns det inget fågelskyddsområde. Och det var många populära promenadstråk här ute på fälten och de hann aldrig äta i lugn och ro mer än en kvart för att det kom folk från olika håll, det sprang lösa hundar och det är så viktigt att de kan äta upp sig nu innanför de stundande häckningarna så att de vart störda i den uppbyggnadsprocessen av födoreserven helt enkelt. Nu ser vi ju hur de har vant sig vid vart gränserna går. Många av dem kommer ju säkerligen tillbaka år efter år och rastar precis här på samma plats. Och det gör att vi kan kanalisera fåglar och fågelskådare på ett väldigt bra sätt här, tycker jag.
Men du, det är alltså de här flyttfåglarna, de har ju flugit otroligt långt. De har ju flugit över hela Europa många gånger. De kommer ganska utmärglade då till Sverige.
En del gör ju det, och speciellt insektsätarna som sen kommer i maj, de kan ha flugit riktigt långt, och kommer det då ett bakslag i maj med snö och minusgrader på dagarna, då blir det massdöd. Det var vi med om 1985 till exempel. Det var ett riktigt katastrofår för många insektsätade fåglar.
Mm. Julie Holmström på Länsstyrelsen, att liksom se till att folk inte stör och föra bort dem om de gör det. Det kan bli polisanmälan också. Hur besvärliga ska besökarna vara för att det ska bli polisanmälan?
Ja, men det man kan säga är att vi är ju tillsynsmyndighet över de här områdena. Och vi har en skyldighet att polisanmäla om vi misstänker brott mot miljöbalken. Mm. Och det skulle jag säga att det är den graden att vi polisanmäler om man befinner sig i ett område där det är beträdnadsförbud eller ett fågelskyddsområde. Men sen är ju det såklart polisens sak att bedöma om ett brott är begånget eller inte.
I vad mån har polisen tid att utreda folk som stör fåglar?
Ja, det vågar jag inte svara på. Det får polisen svara på.
Ja, Christer Olsson, du är ju där ute på fältet och du sa du det var sångsvanar var det, och det var storspov och ladusvala sa du också till och med. Den
ja,
första.
Det är sett ladusvala. Det är faktiskt den tidigaste kända någonsin i Västerbotten. Jag ser hur tranorna just nu kommer och flyger in här från söder och landar här ute på fälten och äter av spillsäden sen. Det är rätt mycket att se på här, så vi är stimulerade i dessa dagar, vi fågelskådare här i Västerbotten.
Du får njuta av naturen. Christer Olsson, Västerbottens ornitologiska förening, direkt från Skådarlimpan vid reservatet Degernäs, och Julia Holmström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten.
Studiet är slut. Producent Hans-Jörg Kissel. Och det ska bli Ekot här närmast med Annika Nordin, och efter det sen 5/6 Europa-podden. Nu kör vi nyheterna.
Olika tolkningar vad som ingår i märket i avtalsrörelsen. Finland vill kunna använda minor för att skydda gränsen mot Ryssland. Turister vittnar om hårda förhör när de reser in i USA. Det är rubrikerna i Ekots nyheter 5/6 i studion Annika Nordin. I avtalsrörelsen har ju fack och arbetsgivare inom industrin idag blivit klara med de avtal som är tänkta att bli norm för löneökningarna på hela arbetsmarknaden. Men redan nu så finns olika tolkningar av vilka delar av industriavtalet som ingår i det så kallade märket. Enligt Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl är det lätt att tolka märket.
Längden, perioden och nivån, kostnadsramen och viktningen, det är de tre komponenterna.
Ja, kostnadsökningen på 6,4% i avtal som löper över 2 år. Mer lönepåslag år 1 och mindre år 2. Det är märket och inget annat, enligt Mattias Dahl. Både Svenskt Näringsliv och LO välkomnar industrins avtal, men LO ser till skillnad från arbetsgivarna möjlighet att använda sig av industriuppgörelsen när kommande avtal ska ingås i andra branscher. Marie Nilsson är IF Metalls ordförande.
I vår värld så är det här normerande.
Även på de andra frågorna som inte har med lön att göra?
Ja, och det är som vanligt.
Det gäller till exempel att deltidsanställda ska få övertidsersättning om de arbetar mer än det som är schemalagt. Och låglönesatsningen som ger bättre lönepåslag i branscher där anställda tjänar under 29 100 kronor i månaden. Där säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
Det ingår i märket att de som har riktigt låga löner, de ska ha procentuellt lite mer.
Även om det då blir ett högre procentuellt avtal på annat håll än i industrin?
Det blir ju så.
Tjänstemannafacken inom industrin är stärkta av uppgörelsen om arbetstidsförkortning, där de nu ska försöka få igenom samma sak på annat håll. Också i kommuner och regioner vill flera fackförbund ha arbetstidsförkortning. Men industrins avtal ska inte ha någon betydelse för det, säger Jeanette Hedberg som är förhandlingschef på SKR.
Våran uppfattning är att överenskommelserna inom industrin om arbetstidsförkortning och deltidsanställdas rätt till övertidsersättning inte är normerande för övriga arbetsmarknaden.
Mattias Dahl på Svenskt Näringsliv igen.
De lösningar man hittar ska rymmas inom kostnadsramen 6,4%. Det är det som normeringen innebär.
Reporter här var Anders Hjelmin. Och det nya avtalet ger mer pengar i plånboken för de anställda men ser inte ut att driva inflationen över målet. Det här säger Susanne Spektor som är chefsekonom vid Danske Bank.
Avtalet var väntat och ett styrkebesked för svensk ekonomi. Det ger förutsägbarhet och att det kom in i linje med de flesta prognoser betyder att det finns fortsatt förutsättning för konsumtionen att återhämta sig, arbetsmarknaden att successivt förbättras. Men det viktigaste är att man kommer överens som skapar stabilitet i en osäker omvärld.
En av de prognoser som avtalet ligger i linje med är den som kom från Konjunkturinstitutet i förra veckan. Där spås att den svenska ekonomin börjar återhämta sig under andra halvåret i år. Om prisökningarna slår av på takten och köpkraften ökar. Albin Kainelainen är Konjunkturinstitutets generaldirektör.
Det här löneutfallet stödjer bilden om att inflationen kommer gå ner mot målet. Och det innebär också reallöneökningar för löntagarna, vilket stödjer konsumtionen.
Säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen, reporter var Carl V. Andersson. Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adlercreutz, Svenska Folkpartiet, förklarar regeringens beslut.
Allt bottnar ju i den förändrade värld vi lever i. Vi gick in i avtalet i en helt annan värld än den värld vi lever i idag. Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor som också kallas land- eller truppminor anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom sådana avtal och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Över 160 länder har anslutit sig till Ottawa-avtalet som slöts 1997. Ryssland, USA, Indien och Kina har dock aldrig skrivit under avtalet och häromveckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Socialdemokraterna, som är det största oppositionspartiet i Finland, vill se det färdiga förslaget innan partiet tar ställning. Men ordförande Antti Lindtman konstaterar att Försvarsmaktens utredning väger tungt.
Finlands och finländarnas säkerhet är det första rummet när vi tar slutliga stället i det här förslaget.
Carina Holmberg, Helsingfors.
Det här är Ekot i P1. Senare i den här sändningen handlar om Myanmar och den ceremoni som hölls där idag. Men nu om att här i Sverige så är oppositionspartierna oeniga när det gäller den så kallade vandelsutredningen som presenterades idag. Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet menar att förslagen i utredningen öppnar upp för rättsosäkra utvisningar medan Socialdemokraterna ser det här som ett steg i rätt riktning. Tony Haddou är med migrationspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Människor kommer känna sig rädda för vad de får säga och inte säga. Och det, jag får bilden av att regeringen vill tysta obekväma röster. Regeringen vill tysta kritik. Det är inte förenligt med svenska rättsstatliga principer.
Regeringens utredare Robert Schött lämnade på tisdagen över utredningen som föreslår att bristande vandel ska kunna leda till utvisning. Det kan till exempel gälla bidragsfusk eller att personen vägrar att betala en skuld. Även yttranden en person har gjort ska kunna påverka en bedömning om utvisning. vilket Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställer sig kritiska till. Så här säger Annika Hirvonen, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Det handlar inte längre heller om bara brottsliga gärningar, utan man öppnar upp för saker som att saker ska kunna vara bristande vandel som är helt lagliga för svenskar. Vissa typer av yttranden som är lagliga för svenskar ska kunna leda till utvisning av personer som har flytt till Sverige.
Socialdemokraterna ställer sig däremot positiva till utredningen. Vi hör Anders Ygeman, Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor.
Jag tycker att det här är ett steg i rätt riktning från de ganska vidlyftiga och orättssäkra och oseriösa uttalanden som gjorts av regeringen och Sverigedemokraterna. Så har utredaren en nyktrare syn på det hela.
Och vad är det som du ser som den här nyktrare synen?
Ja, att det ska vara tydligt på förhand vilken grund som ska finnas för utvisning. Om man har gjort brottsliga handlingar eller om man har gjort handlingar som lagstiftaren har bedömt som olämpliga.
Anders Ygeman, Socialdemokraterna, reporter Elsa Ivarsson. Barn- och ungdomspsykiatrin BUP är för hårt belastad och därför så bör primärvården, till exempel vårdcentralen, ta hand om fler barn med psykisk ohälsa. Det här konstaterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en ny rapport. Stefan Lemon är verksamhetschef för BUP Halland.
Det är ett ständigt högt inflöde av nya patienter och inte så mycket utflöde.
Idag är det för ensidigt fokus på att barn- och ungdomspsykiatrin ska hjälpa alla barn med psykisk ohälsa. Det är en av slutsatserna i rapporten från SKR, där Kerstin Evelius är chef för sektionen för folkhälsa och psykiatri.
BUP är en specialistverksamhet som är till för barn med svår psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Men idag är det enda som sökande känner till att det finns.
Drygt vart tionde barn mellan 7 och 17 år fick vård inom BUP 2023. Även om BUPs kapacitet har stärkts så räcker den inte till. Primärvården måste nu rustas för att ta hand om barn som mår psykiskt dåligt, säger Kerstin Evelius.
Merparten av den psykiska ohälsan bör kunna klaras av på primärvårdsnivå.
Och hur ska då primärvården ha kapacitet att bedöma vad som är vad?
Det är någonting som primärvården är oerhört duktig på, så är det att bedöma vad som är vad och när det behövs specialistvård. Det som är det vi nog behöver förstärka ganska mycket med psykologer, socionomer, arbetsterapeuter. Det är lite nya typer av kategorier av arbetskraft som behöver komma in på vårdcentralerna.
Och ett större uppdrag till primärvården skulle ge många fördelar, tror Stefan Lemon på BUP i Halland.
Framförallt skulle fler barn få hjälp som inte har fått hjälp tidigare, tänker jag. Som inte har varit tillräckligt dåliga för att nå upp till BUP-nivå. Och över tid så skulle det kunna underlätta för BUP om fler fick hjälp tidigt och inte behövde bli försämrade.
Verksamhetschefen Stefan Lemon, reporter Nina Sjöman. 4 dagar efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar har nu över 2700 människor bekräftats döda enligt militärregimen. Och idag så hölls en ceremoni för offren i Myanmar.
9 minuter före 1 på eftermiddagen, det klockslag som jordbävningen inträffade, ljöd sirener i Mandalay för att markera starten på en tyst minut. Fortfarande hittar man människor vid liv. På tisdagen räddades en 63-årig kvinna ur rasmassorna i huvudstaden Naypyidaw hela 91 timmar efter skalvet, rapporterar AP. Men chansen för fler sådana osannolika räddningar minskar snabbt för varje timme som går. Lokala medier rapporterar att Mandalays krematorier är överbelastade. Familjer tvingas kremera sina anhöriga i grupp på gatan. I staden Chausé, söder om Mandalay, dog flera barn och deras lärare när förskolan kollapsade. På nyhetsbilder syns barnens färgglada ryggsäckar utspridda bland tegelsten, betong och armeringsjärn. Världshälsoorganisationen, WHO, säger att det finns ett akut behov av traumavård, bedövningsmedel, mediciner och psykosocialt stöd. Flera sjukhus blev helt eller delvis förstörda i jordskalvet. I ett tv-sänt tal sa juntaledaren, general Min Aung Hlaing, på tisdagen att han väntade sig att dödssiffran kan komma att stiga över 3000. Den amerikanska geologiska myndigheten USGS har i sina prognoser sagt att det sannolikt kan röra sig om över 10 000 döda. Räddningsteam från utlandet syns nu arbeta i flera av de drabbade områdena. En video visar hur kinesiska räddningsarbetare bär ner en person från ett rasat hus. Och trots de stora nedskärningarna i den amerikanska biståndsmyndigheten har USA skickat en grupp experter till Myanmar och sagt att man ska förmedla upp till 2 miljoner dollar i hjälp. Axel Kronholm, Bangkok.
Trump-administrationens gränspolitik i USA sprider osäkerhet även bland turister. Den senaste tiden har det kommit rapporter om europeiska resenärer som hållits i förvar i flera veckor. Och utlänningar med uppehållstillstånd vittnar om hårda förhör när de reser in i USA.
A backpacking trip turned nightmare. That's how one British father describes his daughter's trip to the US after a visa mix-up at the border.
Senaste veckorna har det varit flera fall där europeiska resenärer stoppats och frihetsberövats på väg in i USA. I vissa fallen har amerikanska gränsmyndigheterna misstänkt att det här är resenärer som försöker bryta mot reglerna för turistvisum. Det har lett till utdragna förhör och i flera fallen så har personerna suttit inlåsta i flera veckor i det som beskrivs som mycket tuffa förhållanden.
Nej, det har inte skett någon lagändring.
Barney Feynman är advokat specialiserad på inresefrågor och visum till USA.
Men vad som har skett är en annan policy från regeringen. Hur de tillämpar de lagar som sedan länge har funnits. Och det, den tillämpningen innebär en mycket mer aggressiv användning av de befogenheter som de har. Så de kan ställa frågor. De kan hindra någon som har visum att komma in i landet. De kan be att få se din mobil, din laptop. Andra enheter.
Har man som resenär rätt att vägra det?
Ja, man kan tacka nej. Om man tackar nej så är det största sannolikheten att de sätter dig på nästa flyget tillbaka till ditt hemland. Och det är kanske det bästa resultatet för resenären som inte vill överlämna mobilen eller annan enhet.
Säger advokat Barney Feynman. Reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. EU-kommissionen vill lätta på utsläppskrav för bilar. Kommissionen har tidigare pratat om mer flexibla regler för bilföretagen. Och idag så kom ett formellt förslag att bolagen inte behöver nå mål om att minska utsläppen med 15% i år. De får nu 3 år på sig att göra det. Enligt kommissionen gör man det här för att bevara både konkurrenskraft och fortsätta den gröna omställningen. Men beskedet har mött hård kritik både från intresseorganisationer och från bilföretag som Volvo som skulle ha nått målet redan i år. Så några börsnoteringar. I Stockholm stängde den på plus 1%. London steg med 0,6. Frankfurt upp 1,7. I New York var Dow Jones för en stund sedan upp med 0,2 och Nasdaq upp 0,9. På valutamarknaden så kostar en dollar 10 kronor och en euro kostar 10 kronor och 80 öre. Den franska författaren, 49-åriga Marion Brunet, tilldelas världens största pris för barn- och ungdomslitteratur, Astrid Lindgren Memorial Award, på 5 miljoner kronor. Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg med här nu i studion. Var det här ett väntat val?
Nej, det kan man inte säga. Almapriset är överhuvudtaget aldrig särskilt väntat. Juryn överraskar faktiskt alltid. Det kan gå till en läsfrämjande organisation i Australien som förra året, eller till en amerikansk ungdomsboksförfattare som året dessförinnan, eller en svensk bilderboksförfattare som här om året, eller som går då till en för oss i Sverige ganska okänd fransk ungdomsboksförfattare som inte heller finns översatt till svenska. Så man kan säga att det var väntat att det var oväntat, men kul.
Och vad utmärker då Mario Brunets böcker?
Ja, det jag har hunnit förstå sen tillkännagivandet tidigare idag är att det är en författare som är ganska kompromisslös. Hon hoppar mellan genrer som dystopier, thrillers, äventyrsromaner, och hon skriver om sånt som utsatta ungdomar, våld, klimatkrisen. Och det tänkte jag i alla fall först att det kan ju låta lite så här präktigt och kanske pekpinneaktigt i värsta fall. Men det verkar hon faktiskt lyckas undvika. Och hennes huvudperson är dessutom nästan alltid kvinnor, och det förklarar hon så här.
Et j'ai beaucoup, quand j'étais enfant et ado, je lisais énormément et j'ai eu cette frustration de réaliser que tous mes modèles, Jack London, Mark Twain, tout ça, c'était toujours des personnages masculins.
Ja, Marianne Brunet sa här att hon själv läste väldigt mycket som barn, som Mark Twain, Jack London, men att hon blev frustrerad av att alla jämt var män. Hon vill därför själv erbjuda kvinnliga hjältinnor och förebilder.
Och som du sa, hennes böcker finns ju inte översatta till svenska. Hur tillgängligt är då det här författarskapet idag?
Ja, alltså Marion Brunets böcker finns översatta till 4 språk, spanska, katalanska, ryska och engelska. Så vi får ju se nu om något svenskt förlag slänger sig över rättigheterna och börjar översätta. Det har hänt med tidigare Almapristagare som inte heller har funnits på svenska tidigare. Så jag tänker att förhoppningsvis så kommer vi kunna läsa även 2025 års Almapristagare på svenska ganska snart.
Det säger Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg. Nu är dags för Radiosporten med Christian Olsson.
Som börjar med ishockey och beskedet att Färjestad och tränaren Thomas Mittell går skilda vägar. Färjestad, som är en gigant i det svenska hockeykosmoset, åkte igår på kvartsfinalnivån ur slutspelet mot Skellefteå. Det är tredje säsongen i rad som Färjestad åker i kvarten. Och enligt vanligtvis väldigt välunderrättade källor kommer Jörgen Jönsson, tidigare legendarisk spelare i Färjestad och nu senast tränare i Växjö, att ta över som tränare i Färjestad. Den norske fotbollsstjärnan Erling Haaland drabbades för några dagar sedan av en fotskada. Nu kommer besked från hans klubb Manchester City i England som säger att han beräknas vara åter i spel om ungefär 2 månader, vilket är tidigare än vad som först befarades. Och apropå fotboll och skador inom herrfotbollen så står det nu klart att Häckens nyss värvade mittback, den finländske landslagsspelaren Leo Väisänen, skadat korsbandet i ena knät och blir borta från spel hela den här säsongen. Det var sporten, det sa Christian Olsson.
Och det tackar vi för. Så en väderprognos. Nu under kvällen får landets södra halva mestadels soligt väder. Och i norr mycket moln, men det kommer att klarna upp här och var nu under kvällen. Och i de norra fjällbyarna så är det blåsigt och snöbyar. Imorgon så får stora delar av landet soligt väder, även om tjockare slöjmoln stundtals kan skymma solen. Och över norra Norrland så dominerar molnen och i fjällen så väntas byar av snö eller regn. Landets södra halva får 14-19 grader och den norra 5-10 grader, något lägre i fjällen. Producent för Ekot kvart i sex idag, Emil Östman. I studion, Annika Nordin. Och närmast här i P1 nu så kommer det att bli Europapodden.
Trump-administrationen går än en gång till hård attack mot Europas försvarsförmåga. Samtidigt rustar kontinenten upp mer än någonsin. Men har Europas länder kraft att både rekordsatsa på de egna försvaren och stötta Ukraina? Du lyssnar på Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Europapodden som vi spelar in den 31 mars. Klockan är strax efter 13 på lunchtid. Hej Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent.
Hej, hallå då.
Du är nyss hemkommen du från Paris och det ska vi förstås prata om i dagens avsnitt. Det är många resor som ska avhandlas i det här avsnittet. David Rasmusson, vår Danmarks korrespondent, är med, som även har Polen som bevakningsområde. Hej David.
Tjena.
Och sen har vi Lubna Elchant i radions Ukraina-korrespondent med oss också.
Hej.
Hallå Lubna. Ni är båda på resande fot. Lubna, dig har vi haffat mitt i ett väldigt tajt reseschema på väg till Kiev.
Jag skojar inte. Nej, men jag ska försöka behärska min stress. Jag är precis på väg till ett tåg nu från Polen till Ukraina. Ska förbi en passkontroll och det kommer ta tid. Och däremellan så tänkte jag, men jag får väl hinna med och podda lite där också. Så vi får se om jag hinner med tåget.
Det var tidsoptimisten i den. Vi ska verkligen göra allt för att hjälpa dig på traven så att du hinner med passkontrollen. David, du är på väg mot Polen, europeiska jätten i öst.
Jag är inte lika stressad. Mitt plan går inte från Kastrup förrän klockan 6 ikväll. Så att för min del kan vi bara prata på.
Det är bra. Vi ska strax prata om den europeiska upprustningen som pågår där i Polen just nu. Så Polen går ju faktiskt i bräschen när det kommer till upprustningen. Men apropå resor så är det ju många som har varit på resande fot dessa dagar. Grönland är ju vårens destination om man ska tro amerikanerna som kör skytteltrafik till det danska territoriet i Arktis.
We know that too often our allies in Europe have not kept pace. They haven't kept pace with military spending, and Denmark has not kept pace in devoting the resources necessary to keep this base, to keep our troops, and in my view, to keep the people of Greenland safe from a lot of very aggressive incursions from Russia, from China, and from other nations.
Det var USA:s vicepresident J.D. Vance det där som inledde den gångna helgen med att besöka den amerikanska militärbasen Pituffik på Grönland, David. Det var ord och inga visor där från vicepresidenten. Vilka blev reaktionerna i Köpenhamn och Nuuk på det här andra besöket?
Ja, men att han skulle komma med kritik av Danmark, det hade man väntat sig både i Köpenhamn och i Nuuk. Så det var man beredd på. Nu blev den ganska kraftig, men det var man också beredd på. Då har han har varit ute och sluggat i de här frågorna för. Vad man däremot tog till sig och vad som man uppskattade i Köpenhamn och Nuuk, det var väl att han sa att vi i USA, vi respekterar Grönlands rätt till självbestämmande. Och att sen så väl i och för sig J.D. Vance framför sig ett framtida självständigt Grönland som då skulle alliera sig med USA, så ser man ju inte riktigt i varken Köpenhamn eller Nuuk.
De skulle ju göra en helt annan typ av resa, J.D. Vance och hans fru som var på plats. Först skulle de besöka hundspann och ta del av den grönländska kulturen, men det blev bara den här militärbasen. Vilka signaler försöker han sända med det där?
Jag tror att man gjorde detta för att man ville undvika dålig PR helt enkelt. Det hade ju planerats demonstrationer mot Usha Vans besök vid det här hundspansloppet. Och det var ju också ganska ovälkommet från både den grönländska och danska regeringen. Det har ju pratats om ett statsbesök utan samtycke när de skulle besöka både Nuuk och den näst största staden Sisimiut. Nu blev det bara då ett besök på en amerikansk militärbas, inte alls lika laddat. Så att i Danmark ser man det lite som en halvseger i alla fall.
Danmark och Grönland känns ju väldigt enade just nu i den här diplomatiska historien som